Inslag 4.
Det är inte december än, men julskyltningen i affärerna började redan för några veckor sedan. En annan julig grej är den årliga julljuspyntningen av Stockholm City. Nu lyser 1 miljon LED-ljus upp några av stans huvudgator. Jag ska strax gå en guidad tur. En ljuspromenad med Stockholmsguiden Cecilia Lagersvärd. Så luta dig tillbaka och följ med på en promenad bland ljus. God morgon, nu står vi här i ett regntungt Stockholm och klockan är inte ens 9.
Ja, vi står mitt i Kungsträdgården vid Skridskobanan som finns under jultid uppställd precis mitt i Kungsträdgården, precis vid scenen. Och där har vi också på andra sidan en liten damm som på sommaren brukar vara fylld med vatten och besökare. Och vid den här tiden på året när julen närmar sig så har vi renar som vi har ställt upp här. Och de brukar tändas vid den tiden på dygnet när julbelysningen är tänd i Stockholm. Så det finns en tanke med det här också att så småningom så ska vi bli Europas mest attraktiva och upplevelserika juldestination. Och precis här där vi står i Kungsträdgården, här tänker man att så småningom, steg efter steg, år efter år, så bygger vi på det här. Och allt vad alla bidrar med i form av besök och känsla och upplevelse, så kommer det här bli en fantastisk julpark. Inte djurpark, utan julpark. Stockholm har ju så många lager. Det finns ju så många. Det här är en stad som har funnits så länge. Och här där vi står mitt i Norrmalm, det här var ju kungens park från början. Det här var ju ytterst få som hade tillträde till parken. Det var på inbjudan man fick komma hit och uppleva de vackra illuminationerna som man hade, eller teaterföreställningar, eller vandra runt i den vackra barockparken i fruktträdgården. Men sen så småningom så, allt eftersom när Stockholm också som stad och ytorna i staden blev mer publika, så öppnades det här upp på 1700-talet för allmänheten. Och sen kom en liten period när Karl den 14 Johan bestämde sig för att han behövde ha en liten exercisplats. Och då var det inte längre en park, utan då var det mer liksom en yta man använde till andra saker. Och på 1800-talets slut så, då hade vi teatrar här igen. Vi hade ett vaxkabinett där man kunde få gå in och uppleva små olika historiska miljöer. Man kunde få se liksom en liten titt in i kungahuset på slottet, hur de satt och pysslade lite där och hade sig. Så för vanligt folk så blev det här en berömd och känd mötesplats. Det fanns kaféer och restauranger, och som vi ser idag så rör sig folk här i stort sett hela året om. Och det vi har tänkt här kanske är att bidra lite mer till den här samlingsplatsen som det här ändå är och har varit under så. Men just under den här mörka tiden på året, så lite extra ljus, det behöver vi alla.
Så ska vi börja gå?
Ja, låt oss gå lite bort mot hörnet på Kungsträdgården, korsningen Hamngatan. Där tänkte jag visa er någonting alldeles speciellt. Men när man står här vid Hamngatan idag så är det här en gata full av trafik. Vi har spårvagnen, 7:an ut till Djurgården. Men förr i världen så var Hamngatan en väldigt backig gata. Och här så ser man de här vackra granarna som är försedda med ljusbelysning, ljuskedjor som nästan som stjärnor, och högst i toppen guldstjärnor. Och Hamngatans lutning upp, den går ju hela vägen bort mot Sergels torg idag. Och där har vi också ännu mera ljusinstad. Där har vi också en liten älgfamilj nere på den nedre delen av Sergels torg. Så in i hägnat med en liten gärdsgård. Och det ska liksom minna lite om vårt ursprung, den här svenska natursjälen som vi nästan alla av oss på ett eller annat sätt bär med oss. 53% av alla stockholmare är ju faktiskt inflyttade. Så vi har ju våra rötter, många av oss, på andra ställen och inte mitt i city.
På Hamngatan ligger också ståtliga NK. Varje vinter står alltid klungor av barn och vuxna och kollar länge på deras julskyltning. På helgerna åker folk in bara för att titta på den. Fina marionettdockor och leksaker som rör sig i omsorgsfullt uppbyggda scenografier. Men vad är det de har i år?
Den julskyltningen var de egentligen först med 1915. Och varje år sedan dess så har man haft en julskyltning med ett speciellt tema. När vi hade Bergmanåret 2018, då var det Fanny och Alexander jul som gällde. När tvn kom på 50-talet, ja då var det tvn som stod i fokus. Och i år så har ju vi firat att människan landade på månen. Så i år handlar det om Nova som ligger i sin säng och drömmer och ska skriva sin önskelista och börja drömma i stort sett. Och leksakerna och rymden och allt det här liksom blandas ihop. Och så slutar med att de ska ut på en stor fest i rymden. Så är det allra sista skyltfönstret. Där ser man hur både de gamla och nya leksakerna festar ute i rymden.
Vi lämnar NK-rymden och fortsätter i riktning mot Nybroviken.
Nu står vi här mitt på Norrmalmstorg. Och Norrmalmstorg, det hette tidigare Packarehustorget. För lite längre ner där mot det vi idag kallar för Nybroviken, där låg Packarehusviken. Det var Ladugård Landsviken hette det också. Och då hade man ett stor hamn. Så alla skärgårdsfiskare, även de vid Åland, skulle komma hit. Och här på torget så skulle man packa om all fisk. Så det kallades också för Fiskaretorget ett tag. Och då var Hamngatan bara den delen av dagens Hamngata som gick från Norrlandsgatan ner mot det vi idag kallar för Nybroplan. Sen på 1800-talet så fyllde man igen viken och man byggde ett stort fint torg som man har här idag kvar. Men det här var en plats som har också ett rätt förskräckligt öde. Och man tänker sig att här, det var en plats där folk som skulle tillrättavisas av lagens långa näsa. Här kunde man få bli uppställd och pryglad till allmän beskådan. Och man hade inte särskilt gärna vägarna förbi här. För precis alldeles runt hörnet så låg också, det kallas för Träsksjön. Och Träsksjön, det hör man nästan på namnet. Det var en stillastående liten vik med en illa luktande stank som spred sig, för man tömde både latrintunnor och skräp och sopor och fiskrens. Och där Birgasgatan går idag, där gick en liten rännil upp mot Stureplan idag. Och det här var inte alldeles ovanligt att man kallade det här för Katthavet, hette det. Katthavet kallades det för. Och katt, det har vi ju i namn som Kattegat till exempel idag. Och katt, det betyder på den tiden och i överförd bemärkelse också ett stillastående hav, stillastående vattendrag. Så att idag är det mycket, mycket mer angenämare att röra sig på den här platsen. Och det här är kanske det vi förknippar mest med. En lyxig handel, tjusiga butiker, vackra skyltfönster. Och här vill man förgylla det här ännu lite mer. Men med den här varma julkänslan. Av att det är också lite traditionellt med julkransar, julgranskulor. Det hänger som vackra upplysta girlanger över Biblioteksgatan.
Vi ska snart vidare mot Berzelii park. Men mitt här på torget är en stor upplyst glaslåda. Som man nästan blir lite sugen på. Cecilia får berätta om den.
Den här platsen, Norrmalmstorg, används ju också för lite olika evenemang och installationer. Förra veckan så stod det en stor ljusskärm här, för då hade Stockholms filmfestival sin vecka här i Stockholm. Så då kunde man stå och titta här lite på filmer och bio och så. Och idag så ser man en stor glasmonter som gör reklam för Aladdin-asken. Det här är väl kanske någonting av det mest juliga vi förknippar, eller svenska som vi förknippar med julen, Aladdin-asken. Och det brukar alltid bli en sån enorm folkstorm när man ska ändra någon av de här pralinerna i den här asken. Och det är en sån där väl etablerad tradition som hör till julen nästan. Jag tänker att det här med choklad och julgotter, det är någonting som är rätt etablerat. Sen 1700-talet så kom de här traditionen med julgodis och så från Tyskland. Förr i Sverige så var det sockerbagarna som kanderade frukter och nötter och såna här saker som man hade på julbordet. Och julbordets stora dignande anrättning av en massa med rätter som vi har idag. Det är egentligen en resultat delvis av 1800-talet när hemmafrun skulle vara som visa vad hon kunde. Det skulle vara många, många olika smårätter. Och man kunde liksom bedöma kvaliteten på husmoderns arbete om liksom de här rätterna smakade si och så och så. Och så där. Så det fanns många chanser att briljera, kan man säga.
Men det var ju medelklassen och överklassen då.
Ja, men ja, absolut. Granen som vi ser här till exempel, det är också en tysk tradition. Och koppling till det här med medelklass och överklass och så, att man firade på så olika sätt. Från början när granen kom till Sverige, då hängdes den ofta upp i taket. Och den var garnerad eller dekorerad med vackra ljus och mycket glitter och sånt här. Och det var en tysk tradition från början. Sen landade den lite mer på marken och stod så. Men i mindre bemedlade hem, som man sa förr i världen, då var det inte ovanligt att man kanske hade just nötter, äpplen, bruna papperstussar. Man hade alltså en enklare form av dekoration. Förr i världen så var det inte tomten som kom med julklapparna, det var julbocken. Och julklappar, ja, det är ett begrepp som kommer från att förr brukade man klappa på dörren och så slängde man in en vedträ eller någon liten plojpresent och så hade man skrivit någon liten elakt eller ironiskt rim. Och sen blev det här en tradition med julklappar som vi känner idag. Det är också någonting som kommer med från Tyskland. Här står vi på en annan plats. Nu har vi närmat oss det vi kallar för Nybroplan. Och tittar man lite snett upp mot vänster så har vi ju Birjalsgatan som mynnar ut här. Och där har vi vackra träddekorationer. Röda och gyllene lysande hjärtan vid varje träd. Och det är också lite av det här sammanbindningen mellan den här öppna platsen och det stora, stora Stureplan som vi har lite längre upp. Och även Nybrogatan är upplyst av julstjärnor hela vägen. Så det här ingår fortfarande i citykärnan så att säga som upplyses. Men det, det går ju nästan inte att gå förbi Nybroplan utan att lägga märke till kanske det mest ögonfallande som vi förknippar med ljusdekorationerna i city. Och det är ju de här fantastiska älgarna.
Ska vi gå närmare?
Ja. Det här är ju skogens konung, den svenska skogens konung som vi så intimt förknippar med vår natur. Jag tycker det är lite lustigt när man tänker att för några år sedan så hade man en tävling på Radio P4. Skulle man döpa de här älgarna? Och då fick de vinnande bidragen namnen Elvis, Älgskling, Julien som Julien, Julius. Och Hildemar tror jag, och jag tror det var han Anders Hildemar Olsson som är en känd radiopratare som ligger bakom det. Men jag tänker, det är så kul.
Vad blev det då?
Ja, men alla de här, du ser det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken älgar. Vi har många älgar i storstad, man tänker inte på det. Bara i ytterkranskommunerna rör sig älgar. Älgar är ju en varelse som finns även i Kungliga Nationalstadsparken runt omkring här. Så ibland ser man dem. De är inte så skygga som man tror, men det beror lite på. Här är det ju naturligtvis en fantastisk samlingspunkt. Man ser ofta folk som kommer från utlandet som står här och ska fota dem här och så lägger de upp dem i sina sociala medier.
Hur stora är de då?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte exakt hur hög den här största älgen är, men den är, ja, jag tror den är 2,5-3 meter hög, absolut. Nästan närmare 3 skulle jag tro. Och de är jättestora.
Och sen är de nästan 3 meter.
Ja, och sen är de nästan 3 meter långa också. Sen, det är ju en ställning som man har byggt, som en stabil ställning, som man sen har virat in med sån här julbelysning, sån här ljuskedjor. Så att älgarna i själva kroppen, siluetten av en älg kan man säga. Så när det mörkret faller på så är det ju en enda stor lysande älgkropp som man ser. Så det är ju rätt effektfullt. Det är ju smart uttänkt, fiffigt gjort på något vis. Och vi har 1 miljon LED-lampor som lyser upp alla de här ljusinstallationerna vi har. Och det är 530 stycken kontakter. 531 stycken kontakter. En mil lampor. kedja om man säger så. Och är väldigt energisnålt. Och det drar 16 kilowattimmar. Och det motsvarar om 700 personer skulle dammsuga i en timme.
Älgarna lyser varmt och det gör också alla adventsljusstakar som man ser i många kontorsfönster härifrån. Det är den klassiska V-formade. Och den är faktiskt en svensk uppfinning.
Det var på, redan på 20-30-talet så var det en anställd på Philips som tyckte att det var så himla tråkigt det här med att det var så många lampor som kom i retur och de kan vi väl göra någonting med. Så han satte in dem i en sån här typisk formation och med elljus och elkoppling och sladd i vägguttaget. Så det är en jättefiffigt sätt att återanvända lampor som man kunde göra på den tiden.
Förutom adventsljusstaken så lyser också julstjärnan i många fönster. Den finns i så många varianter. Några nya är som flikiga vita pappersblommor. Stora som fyller upp ett helt fönster. Men var kommer de ifrån?
Julstjärnan som vi känner den idag, det var från början en inspiration från Tyskland på 1700-talet. Men då hade den 25 stycken uddar, inte alls som idag. Och det var faktiskt en man vid namn Erling Persson som kom på att han skulle kunna göra en liten enklare variant hopvikbar i papper. Och redan första säsongen sålde han 200 000 julstjärnor. Och den här mannen, han var en fiffig kille, han startade sen Europen. Och sen grundade han även Hennes och Mauritz. Så där har vi det, han startade med julstjärnor. Spred lite ljus och glädje i vintermörkret.
Och när var det här?
Det var på, också på 30-talet.
Ska vi gena under älgen här?
Ja,
eller?
Det kan vi göra. Ja, vet du, vi som inte är så där jättelånga, vi har inga problem att gena under älgen. Jag kan tänka mig så här, vilken härlig bild. Jag väntar fortfarande på det här första kärleksparet som ska stå och kyssas här. Istället för under misteln nere vid centralen så kanske de kan välja älgvis här, vem vet. Här nere så står vi nu precis vid det som kallas Karl den XII:s torg. Och det är den delen av Kungsträdgården som vetter ner mot Strömmen. Vi har också ljusinstallationer längs med kajen på Strömparterren som det heter. Den delen av Helgeandsholm som ligger alldeles nere vid vattnet framför riksdagshuset. Där har vi en vacker ljuskedja som är nästan som regnar små diamantkristaller ner i vattnet och stjärnor. Och alla broar som vetter över från Norrmalm till Gamla stan är utsmyckade med, på de här lamphållarna så sitter det upp till en 5 stycken stjärnor och ett regn av som en korg också med såna här ljuskedjor. Så det blir otroligt effektfullt. Nästan som man tänker sig kristallkronor över. Och den bron längst bort härifrån sett, det kallas Vasabron. Den landar precis borta vid Tegelbacken. Och där har man också vackra installationer av formen av änglar som spelar i trumpeter. Och längs Vasagatan går man vidare och där framför Stora Centralens huvudingång, där har vi också den berömda misteln. Så det finns olika designtankar bakom de olika stråken. Därför är det också roligt med den här ljuskartan som vi tar fram varje år. Så invånarna och besökarna även kan gå och upptäcka det här på egen hand.
Är det många som går den här promenaden, ljuspromenaden?
Ja, det är fler och fler varje år. Vi hade vid invigningen 8 stycken grupper som gick parallellt och de var helt fullbokade. Och vi har den här ljuspromenaden varje lördag och söndag klockan 2:30 börjar man här nere från startplatsen i Kungsträdgården och går en liten runda.
Finns det en speciell guidad visning för personer med synnedsättning?
Det går alltid att ordna och då är det ingen svårare än så att då hör man av sig till oss och sen så sätter vi ihop det, vill säga då går man precis som du har gått med mig och så går man en tur fast man får det visuella mer beskrivet på ett annat sätt för sig. Jag har haft en hel del turer med synskada när jag har haft promenader i Gamla stan. Och då finns det vissa ställen där det också finns taktila modeller som man kan känna. Liksom, man kan få en bild av hur den här tredimensionaliteten ser ut. Så. Men det är väldigt, väldigt spännande för att jag får ju också på det sättet se min stad med andra ögon. Jag upplever staden på ett nytt sätt. Och det tycker jag är så himla roligt.
Vi slutar där vi började, vid skridskobanan i Kungsan. Det är bara en tjej som åker. Hon har hela isen för sig själv. Ovanför henne hänger ljusslingor som är lite toppigt cirkustak.
Men det här med ljusdekorationer, det finns inte bara i Sverige.
Det finns i många städer ute i Europa ljusdekorationer. Det finns ingen annan stad som har såna här fantastiska älgar som vi till exempel. Renar vet jag finns, älgar har jag aldrig sett. Det är min nya sport. Jag reser runt i såna olika städer och tittar på såna här julinstallationer. För jag försöker hitta lite en annan inspiration. Men jag kommer alltid tillbaka till Stockholm. Jag tycker vi nog ändå är bäst. Det här är crème de la crème. Toppen.
Min ljusguide var Cecilia Lagersvärd. Och vill du gå en tur? Sök på Stockholms jul i ett ord.